lite grann vad jag skulle predika om. Ni vet att vi uppehåller oss i Lukas 4 kapitlet där Jesus då är i synagogan. Han ger sin programförklaring till folket där i byn och i synagogan. Och jag tänkte, för där berättar han ganska mycket om vad han sen ska göra. Han ger syn för de blinda, för att kunna nå den sår, för han kommer med ett glädjebudskap. Och jag väljer idag att fördjupa några saker, inte så mycket om vad Jesus har gjort för oss, utan istället om vem Jesus är. Så jag zoomar ut lite. Han trädde fram här i synagogan. Han kommer till människorna. Men vem är han då? Vem är Jesus? Så tänkte jag att vi skulle uppehålla oss kring idag. Och vi kan ju inte predika för mycket om Jesus i församlingen. Så jag tänker att ni ursäktar att jag lite lämnar det vi först hade tänkt att predika om. Ja. Jag har, och min fru har prenumererat nu på en tidskrift som heter Nord. Den är ganska spännande och intressant. Det senaste numret har den här provocerande titeln Jesus var inte kristen. Nu ska vi se. Du kan bläddra fram ett snäpp där. Joshua ben Josef. Vi återkommer till detta. Jesus var inte kristen. Och det handlar egentligen om Jesus och förhållandet till mellan kyrkan och judendomen och om Israel på många, många sätt. Vad vill jag komma med detta då? Har ni sett Franco Zeffirellis film Jesus of Nazareth, Jesus från Nazaret? Där har vi ju en Jesus som är blåögd och ganska blond, lite lockhårig sådär. Tjusigt europeisk och västerländsk. Så såg nog inte Jesus ut alls. Det kan vi vara rätt säkra på att han inte gjorde. Men filmen är jättebra. Det är inte det. Men kanske är det ett uttryck för att ibland har vi valt att vilja göra Jesus lite mer västerländsk, europeisk i våra sammanhang. Och ibland då, och det är ärendet från den här tidskriften Nord, det här numret då, har kristna tagit det här steget ännu längre. Man ser det som att de kristna har tagit helt över rollen från judarna som mottagare av Guds nåd. Och det nya testamentet blir den enda giltiga läran egentligen då. Det är där vi hämtar all kunskap om Gud. Vi behöver inte ta längre hänsyn till judarna och deras gudsbild. Och Gud har egentligen lämnat judarna helt åt deras öde. Det är den här synen. Och det menar de här är fel i den här skriften. Jag tycker det finns mycket spännande att hämta här då. Men en poäng här är att vi behöver omvärdera vår syn på det judiska, och det av flera skäl egentligen. Vi kan ju egentligen gå till vad hände efter Jesu död. Jo, då fortsatte ju lärjungarna att gå till templet. De fortsatte med sina judiska seder och bruk. Och Paulus och den unga kyrkan menar nog egentligen att man skulle kunna levt sida vid sida. Den judiska formen, den judiska bruken och de nya kristna, så att säga. Paulus skriver mycket om detta i Romarbrevet 9-11. Jag ska inte läsa därifrån idag, men det kan man fördjupa sig kring ju. Paulus tänker sig då egentligen att man lever sida vid sida. Det innebär att hedna kristna skulle inte behöva omskära sina pojkar eller äta koshermat. Men judar skulle då med den här synen kunna fortsätta med sina judiska seder och bruk. Var tanken. Hur som helst, det blev ju inte så. Successivt så blev det liksom en separation. Jag har inte läst på så mycket om detta, det går säkert att fördjupa sig i. Men i kyrkan så blev det mer då att man tog avstånd från det judiska helt och hållet. Och sen då växte det här fram att ibland har det också betonats mycket i kyrkan då att det här förbundet äger inte en giltighet längre då. Men vi kan också läsa just i Romarbrevet 9 att Gud tar inte tillbaka sin kallelse och sina gåvor. Alltså har det någon form av giltighet också det första förbundet. Och hur det ska gå till och hur Gud ska liksom föra tillbaks judarna till sig själv, det har jag inga svar på. Kanske vi inte har några svar på. Men på något vis tror jag att det kommer ske. Och det håller på att ske också. Många i Israel, bland de judiska, de också kommer till tro på Jesus på många, många sätt. Det sker ett närmande. Mer och mer sker ett närmande. Joshua ben Josef, så hette han. Jesus, han heter Yeshua, tänker vi inte på kanske. Och ben Josef kallar de honom säkert för Josefsson, skulle vi säga. Jesus Josefsson. Pappan var ju, bonuspappan var Josef. Så Yeshua ben Josef. Spännande att tänka på detta judiska temat, tänker jag. En skribent i den här tidskriften, Nord, som jag pratar om nu då, han går ganska långt. Du läste det här, Rickard, om att kyrkan är inte ett biang till världen, utan världen är ett biang till kyrkan. Han går ju kanske ett steg till här, den här skribenten, som är lektor på Göteborgs universitet. Han säger så här: det är inte judarna som till slut kommer flytta in i kyrkan. Det är kyrkan som flyttar in i Abrahams hus. Hus som varit bebott sedan den bibliska historiens början. Vi bor i ett hus där judarna har nycklarna. Vi är inympade i det äkta olivträdet. Och Paulus hälsar att den sav vi lever av är judisk sav. Tänk om vi kunde omsätta detta bättre. Skriva. Spännande. Och sen finns det en poäng till med det här. Om vi ska förstå det judiska bättre, så förstår vi också Bibeln bättre. Det Jesus säger. Det finns många judar idag som läser Bibeln och finner till, ja, kanske lite till sin förvåning också, att Jesus är väldigt judisk i sitt sätt att prata. Ni känner igen den här liknelsen där han säger att det är lättare för en kamel att komma in i ett nålsöga än för en syndare att komma in i Guds rike. Och judar som läste det, vad jag förstår, så förstår de direkt den. En väldigt drastisk liksom, uttryck för judisk, drastisk humor här. Som de fattar rätt bra. Bättre än vad jag fattade. Så det är ett sätt att förstå Jesus. Jesus var jude. Nästa punkt. Jesus född av kvinna. Galaterbrevets fjärde kapitel kan vi slå upp kanske. Galaterbrevet 4:4. Vi sjöng det i psalm 15 nyss också. Född av kvinna sjöng vi faktiskt i sista versen där. Tyckte det var fantastiskt att höra det också. Men när tiden var inne, Galaterbrevet 4:4, när tiden var inne sände Gud sin son, född av en kvinna och född att stå under lagen, för att han skulle friköpa dem som står under lagen och vi får söners rätt. Detta är ett tydligt uttryck för det som vi brukar kalla inkarnationen. Ett krångligt ord. Inkarnationen. Att Gud blir människa. Och det är fullkomligt unikt för den kristna läran. Det finns inte i någon annan trosåskådning och religion. Och till och med är det helt otänkbart för en del trosinriktningar att Gud skulle kunna bo i en människa. Gud är helig, det finns i flera religioner och trosuppfattningar. Men också det, så vet vi att vi är ofullkomliga, vi är syndfulla, vi är människor. Och därför är det omöjligt att Gud som helig skulle kunna bo i en människokropp. Så det är närmast en kränkning att säga så här för en del andra i andra trosinriktningar. Detta är naturligtvis oerhört också för oss. Vi tänker kanske inte så mycket på det. För vi har läst om det ganska många gånger, vi som har varit troende rätt länge. Men vilket är det mest oerhörda egentligen i kristen tro? Är det uppståndelsen, att Jesus dör och sen uppstår han till liv igen? Eller är det detta som är det mest oerhörda? Att Gud blir människa. Att dessa två naturer som är så vitt skilda förenas i Jesus Kristus, Jesus den smorde. Ja, det är större än jag kan begripa. Men vad är störst av detta? Jag vet inte vad som är störst egentligen av inkarnationen och uppståndelsen. Det kan vi fundera på. Det kan vi prata om vid kyrkfikat efteråt. Men genom att Gud kliver ner till oss människor så blir det möjligt som Hebreerbrevets författare pratar om i kapitel 4. Vi har inte en överste präst som är oförmögen att känna med oss i våra svagheter. Utan en som har prövats på alla sätt och varit som vi, men utan synd. Låt oss därför frimodigt träda fram till nådens tron för att få förbarmande och nåd i den stund vi behöver hjälp. Gud går i våra mockasiner. Gud kommer nära. Han delar våra villkor. Han blir mänsklig i alla människans olika aspekter. Under sitt jordliv är han hungrig. Han lagar mat. Han blir smutsig och måste tvätta sig. Han blir svettig och andfådd efter en lång ansträngande vandring. Han livnär sig med sitt praktiska arbete. Ingmar var inne på detta i din predikan. Han är snickare eller hantverkare. Och efter Jesus egentligen, argumenten om att Gud är frånvarande och långt borta, de argumenten faller egentligen helt och hållet. Det kan kännas då i mitt liv ibland. Gud är frånvarande, långt borta. Men han är det inte längre i och med Jesus. Han har fullt ut delat våra villkor. Obegripligt och fantastiskt. Jesus är sann Gud och sann människa. Jesus född av kvinna, precis som vi alla är född av en kvinna. Ja, hänger ni med på en till punkt om Jesus? Då tar vi någon punkt till här. Jesus den utvalde, Messias betyder ju utvald, så det är väl där vi kan börja. Varför väljs Jesus ut? Skulle vi kunna ha som en underrubrik i detta. Det finns många saker naturligtvis som han är och gör. Och i många av de böckerna i det första förbundet då som vi har, vi kallar det för Gamla testamentet, det första förbundet. Där finns ju många profetiska bilder av vad Jesus kommer att göra. Det finns en bilder om en blivande kung, en blivande furste som kommer att spela en avgörande roll för människor, för mänskligheten. Han väljs ut med det här syftet att hela återställa, försona synd, bära våra svagheter och våra bördor. Vi skulle kunna slå upp ett sammanhang som jag ändå menar är profetiskt i första Moseboken, Bibelns första bok. Första Moseboken 22. Abraham är ju en centralgestalt för judar, muslimer och kristna. Och Abraham sätts här på prov av Gud. Vi ska läsa i ett ganska långt sammanhang här. En tid därefter satte Gud Abraham på prov. Gud kallade på honom: Abraham, här är jag, svarade han. Gud sa: ta din enda son, honom som du älskar, Isak, och gå till landet Moria och offra honom där som brännoffer på ett berg som jag ska visa dig. Tid nästa morgon sadlade Abraham sin åsna. Han tog med sig två tjänare och sin son Isak, högg veden till brännoffret och gav sig iväg mot den plats som Gud hade talat om. Den tredje dagen fick Abraham se platsen på avstånd. Då sa han till tjänarna: stanna här med åsnan medan jag och pojken går dit bort för att tillbe. Sen kommer vi tillbaka till er. Abraham tog veden till brännoffret och lät sin son Isak bära den. Själv tog han elden och kniven, och så gick de båda tillsammans. Far, sa Isak. Ja, min son, svarade Abraham. Isak sa: här är eld och ved, men var är offret som ska offras? Min son, sa Abraham, Gud utser åt sig det får som ska offras. Så gick de båda tillsammans. När de kom fram till platsen som Gud hade talat om byggde Abraham ett altare. Han la upp veden och band sen sin son Isak och la honom på altaret ovanpå veden. Abraham sträckte ut handen och tog kniven för att slakta sin son. Då ropade Herrens ängel till honom från himlen: Abraham, Abraham! Ja, svarade Abraham. Här är jag. Ängeln sa: lyft inte din hand mot pojken och gör honom inget ont. Nu vet jag att du fruktar Gud, nu när du inte har vägrat mig din enda son. När Abraham såg upp fick han se en bagge som hade fastnat med horn i ett snår. Och gick han bort och tog baggen och offrade den som brännoffer istället för sin son. Abraham gav denna plats namnet Herren utser. Idag säger man: på berget där Herren blir sedd. Herren utser. Herren väljer ut. Det här bibelstället ska man behöva ha kanske en predikoserie om. Jag vet inte. Den är ju magstark och speciell, och den är avgörande för hur vi uppfattar sen Abraham, att han faktiskt valde Gud framför allt annat. Men det väcker en hel del frågor också. Det är inte det jag är ute efter idag egentligen. Utan jag har fastnat för detta. Gud utser åt sig det får som ska offras. Man måste ändå som kristen ringa några klockor, gör inte det? Gud utser åt sig det får som ska offras. Vi kan låta den meningen liksom ringa kvar lite grann i våra huvuden. Den ringer ju kvar århundrade efter århundrade sen. Gud utser åt sig det får som ska offras. Isak behövde inte dö. Vi behöver inte dö. Mänskligheten behöver inte dö. För Gud utser åt sig det får som ska offras. Nu har vi läst den första boken i Bibeln, så skulle vi föreslå att vi går till den sista boken i Bibeln. Kapitel 5, Uppenbarelseboken heter ju den. Uppenbarelseboken. Kapitel 5. Jag läser från vers 1 och några. Vi ska läsa från vers 1 och några verser fram där. Och här finns i sammanhanget en bokrulle, och det verkar som att en del saker som ligger fördolda i den här bokrullen som Guds plan för mänskligheten i den sista tiden. Så läser jag en förklaring på detta i alla fall. Och den här bokrullen ska då öppnas. Den har 7 sigill. Vers 1. Och jag såg i högra handen på honom som satt på tronen en bokrulle med skrift på både framsidan och baksidan och förseglad med 7 sigill. Och jag såg en väldig ängel som ropade ut med hög röst: vem är värdig att öppna boken och bryta sigillen? Ingen i himlen eller på jorden eller under jorden kunde öppna boken och se i den. Och Johannes då som såg det här, Han sa, jag grät häftigt över att det inte fanns någon som var värd att öppna boken och se i den. Men en av de äldste sa till mig, gråt inte. Se, han har segrat lejonet av Judas stam, skottet från Davids rot. Han kan öppna boken med dess sju sigill. Jag såg att mitt för tronen, de fyra varelserna och mitt för de äldste stod ett lamm. Och det såg ut att ha blivit slaktat. Det hade sju horn och sju ögon som är Guds sju andar som har sänts över hela jorden. Jag gick fram och tog boken ur högra handen på honom som satt på tronen. Och när det tog boken föll de fyra varelserna och de 24 äldste ner inför lammet. Var och en med en harpa och en guldskål fylld med rökelse som är de heligas böner. Och de sjöng en ny sång. Du är värdig att ta boken och bryta dess sigill. Ty du har blivit slaktad och med ditt blod har du frikjutit åt Gud. Människor av alla stammar och folk och språk och länder. Du har gjort dem till ett kungadöme åt vår Gud, till präster åt honom. Och de ska vara kungar på jorden. Och sen kan vi läsa vidare där. Gud hade utsett åt sig ett får. Och här i sista boken i Bibeln så avslöjas detta. En lång cliffhanger kanske. Lammet som blev slaktat. Det är alltså detta Jesus utvaldes till. Jesus den utvalde. Det nämns i kyrkans olika trosbekännelser ju mycket, men ändå koncist så att säga. Där står inte så mycket om, det står ingenting om Jesu undervisning, hans underverk, men det står ju om hans död och uppståndelse och vad det betyder för människor i de här trosbekännelserna. Jesus som den som väljs ut alltså av Gud själv. Nu ska vi ta det sista avsnittet om Jesus för idag. Och då heter det Jesus en del av treenigheten. Här kommer våra tankar till korta. Jag kan bara förvarna er om det. Om ni inte har gjort det redan så gör det här i alla fall. Men den kristna tron säger också att Jesus fanns före all tid. Inledning till Johannes står det. I begynnelsen fanns ordet och ordet fanns hos Gud och ordet var Gud. Och detta ord med stort O har vi tolkat som att det är Jesus det handlar om. När vi trosbekännelserna precis nyss, då var det en tid i kyrkan. Det var många villolärare som kom fram. Man pratade om vad är egentligen giltigt och vad är grunden, vad är det viktigaste i den kristna bekännelsen. Och så gjorde man trosbekännelser som vi har stor glädje och välsignelse av även idag ju. Och ibland, inte så många gånger i vårt sammanhang kanske vi läser dem, men det finns ju ändå med ibland. Den nicenska trosbekännelsen säger då att Jesus är född av Fadern före all tid. Och den apostoliska säger Jesus är Guds enfödde son. Alltså Jesus är en del av treenigheten. Till skillnad från oss är alltså Jesus inte skapad utan född. Han kommer inifrån gudomen som Bo Brander uttrycker detta. I den här delen har jag läst en del av Bo Brander som är präst inom Svenska kyrkan. En del av känner till honom ganska väl. Långt innan han blev ett foster i Marias livmoder så föddes han alltså av fadern. I Saltarsalmen 2 kan vi också läsa, du är min son, jag har fött dig idag. Och det brukar kristna läsa som att fadern pratar här om den son som är född, då, Jesus. Så Jesus är född av en mor, en kvinna sa vi nyss, men långt innan dess är han född av fadern. Och så försökte då kyrkofäderna tidigt fråga sig vad hände egentligen och vad vet vi om detta? Och då vet vi kanske inte så mycket mer än så. Här tar vår mänskliga fattningsförmåga ju slut. Det är ett mysterium, som katolikerna säger. Irenaeus skrev i alla fall så här om detta då. Vad vet vi då om det här att fadern födde sonen? Ja, om detta vet ingen något utom fadern som födde och sonen som föddes. Punkt. Så vi vet inte så mycket om det. Men det är något som är en viktig hörnsten i den kristna kyrkans bekännelse. Slutligen så skulle jag bara ta lite om samspelet om i treenigheten när Jesus trädde fram då. Han är inte ensam, utan det finns ett samspel mellan de tre delarna av gudomen då. En ängel säger till Maria så här: Helig ande ska komma över dig och den högstes kraft ska vila över dig. Därför ska barnet kallas heligt och Guds son. Det är Lukas 1:35. Anden, fadern och sonen är alla nämnda här i det sammanhanget. Lukas 1:35. Och sammanställningen också från Bo Brande. Vid Jesu dop är treenigheten närvarande. Sonen står vid Jordans vatten och mottar dopet. Anden sänker sig ned som en duva och faderns röst hörs från himlen. Det är vid dopet och vid uppståndelsen är hela treenigheten också verksam. Bibeln kan beskriva så här: Fadern uppväcker sonen. Det står till exempel i första Galaterbrevet 1:1 och första Petrusbrevet 1:21. Och sen beskrivs det att sonen uppstår, till exempel i första Korinthierbrevet 15:20, eller att anden ger sonen liv, Romarbrevet 8:11. Ja. Flera detaljer här. Men treenigheten är verksam. Jesus är en del av treenigheten. Och det, när vi läser om Jesus i Nya Testamentet så ser vi det gång på gång ju att fadern och sonen är verksamma tillsammans. Jag gör ingenting utan min fader, säger Jesus. Predikan är slut. Fyra avsnitt. Lite fördjupning om Jesus. Hoppas vi alla fått med oss någonting. Jag tyckte det var spännande själv när jag grunnade och läste och tog fram lite underlag till detta. Yeshua ben Josef. Jesus som jude kan vara bra att tänka på. Det stämmer till eftertanke och ödmjukhet. Jesus född av kvinna. Han har gått i våra mokasiner. Han delar våra villkor. Jesus den utvalde. Tidigt i den bibliska historien så kommer det fram som ett tema. Gud väljer ut någon som ska offras för mänskligheten av kärlek. Ren kärlek. Och sen Jesus som en del av treenigheten då. Tack för er uppmärksamhet. Vi kan be tillsammans.